Podplay.
Idag känner jag att jag vill komma till dig naken och utan ägodelar.
Oj.
Jag känner mig alltså som Emily i Fanny och Alexander när hon ska flytta hem till den ondskefulla biskopen.
I Ingmar Bergmans...
Han, det är ju hans liksom syn på deras äktenskap eller förhållande.
Han kräver att hon ska komma naken.
Jag vill att du ska komma naken och utan ägodelar.
Och så vill du komma hit nu till mig?
Ja, jag känner det.
Säger jag, välkommen till dig Erik Schylt. till mig här och till oss. Och välkomna ni alla ni andra till Två män i podd med mig, Daniel Schelin och Erik Schylt. Som görs av Expressen Kultur. Och det här måste vi genast nysta i. Vad menar du med naken och utan ägodelar?
Ja, vad menar jag med det? Alltså, jag har ju tänkt lite på hur jag uppför mig här. Inte bara här, kanske i alla typer av offentliga sammanhang. Jag är så tillgjord hela tiden.
Är det du som är tillgjord nu? Jag trodde det var jag som hade patent på det.
Det kanske nu börjar bli intressant. Jag har känt mig de senaste veckorna väldigt tillgjord. Som att jag bara spelar en roll då. Att jag är lite av en clown också. Alltså jag säger det som jag vet ska låta bra eller till och med vara roligt.
Och då kanske är det så att det är en skillnad mellan att när du säger clown så tänker man just på det. Att det ska vara roligt och underhållande. Men man kan ju också säga någonting eller komma på sig själv och säga någonting som man misstänker att publiken vill höra och nicka instämmande.
Jo, men så är det ju. Så jag vill ta av mig clowndräkten idag. Komma då naken och utan ägodelar till biskopens ståtliga bostad med kalla, medeltida, vitkalkade väggar. Det där är ju nog min dröm att komma till det där tillståndet när alla förklädnader ska ramla av. Och det genuina där bakom ska visa sig.
Men det här är ju jätte... Det här kan man ju... Det här borde man ju prata om i en podd. Nej, men... det är ju jättesvårt. Det här är nog det kanske svåraste som finns, tror jag. Och då är inte bara i en relation till medmänniskor utan också i kärleksrelationer. För att det är ju, jag tänker spontant att det är väl inte så att vi är liksom hudlösa små varelser som är inuti pansarrustningar, utan det är en glidande skala med allt hårdare hudar, ett antal olika hudar. Man kan uppleva att man rycker av sig en mask, men man gör inte det riktigt. Eller den går av lite delvis kanske så där. Man kan blotta någonting. Det är just, men jag tänker ändå spontant att det är ju en väldigt bra vilja hos dig. Vare sig jag kan inte recensera huruvida du är tillgjord eller inte, men det är en upplevelse av, jag tror att det kanske bottnar inte i någon form av trygghet. Att för att kunna göra det här eller vilja göra det, så måste det finnas någon form av grundtrygghet i situationen. Vi har väl kanske många varit med om att man har försökt vara naken och blottat sig och då blivit skambelagd eller blivit liksom eller avvisad eller klappat på huvudet. Och då går man ju under, alltså. Då vill man ju aldrig mer göra det.
Nej. Och det är då rustningen börjar byggas. Så måste det ju vara. Det här kanske hänger ihop med att jag har varit på en, vad ska man kalla det, en jobbresa med ett projekt som jag kommer kunna berätta mer om i lite framåt våren tror jag. Men just nu så är det vad det här handlar om är ännu inte offentligt. Men jag har varit på en jobbresa, umgåtts med massa kollegor och
kulturkollegor.
Ja, det måste man ändå kalla det. Mm. Och det här var ju länge sedan. Jag tror inte jag varit på en sån jobbresa sedan pandemin drog igång. Så att det är ju 2 år sedan.
Mm.
Så att det är ju lång tid. Då märker jag också, alltså vi hade väldigt trevligt i det här disparata gänget, men jag märker ju också att jag bara njuter av situationen när jag får vara dominant.
Oj, jaha, det här var ju intressant.
Ja, det här är också, det är väl, och det är egentligen det som jag har legat på nätterna nu och grubblat på. Du kommer fram till att jag idag vill vara då naken och utan ägodelar. Att jag njuter så mycket av det här, den dominanta positionen.
Men hur går det till när du är dominant? På vilka medel?
Ja, jag tror att vi har fått se det här i vår podd ganska mycket. Mm. Alltså det är att alltså det kan vara en charmig form av dominans. Det kan
oh,
det
ja,
vara.
Absolut. Jag tror att de mest effektiva dominansmänniskorna är ju charmiga. Så Arthur Lundqvist. Men okej.
Ja, nej, men det hänger nog ihop tror jag. Mm. Alltså det är väldigt svårt att vara riktigt, riktigt dominant utan att vara underhållande. Titta bara på Donald Trump.
Mm.
Alltså hemligheten med honom är ju inte bara att han är en dominant översittare. Han är faktiskt rolig, ofta. Alltså det, bara hans presskonferenser var ju en uppvisning i någon typ av timing.
Mm.
Hur han häcklade journalister och sådär. Alltså det där hänger nog ihop. Det är nog väldigt svårt att vara.
Han förlåt mig utvikningen, men han hade ju också, eller var, eller i hans dominans så, jag menar, jag tänker på alla de här protestskyltarna när han framstod eller målade som en bebis. Det var ju sant på ett sätt, för att i hans dominans så såg vi också den här totala infantila personen. Den infantila personen som är oförmögen att kunna liksom hantera sina känslor. Liksom.
Ja. Jo, men det såg vi på avstånd. Mm. Men hade han kommit in här i rummet så hade vi nog inte haft någon chans.
Nej.
Alltså han hade dominerat oss.
Mm. Men hur uttryckte sig den här dominansen på din...
Ja, på jobbresan. Ja, men kanske sådär att hela tiden försöka styra allting så att det ska handla om en själv. Alltså på ett charmigt sätt.
Mm-hmm.
Du vet, när man kommer i ett nytt sammanhang så får man vara lite lyhörd och de där känner varandra lite grann och de pratar om någonting. Men hallå, nu ska vi bygga någonting gemensamt här. Mm. Och då, jag är ganska bra på det där och jag har väl jobbat på det hela livet, att dra in personer i min värld för att då skapa någon typ av gemenskap kring mig.
Mm.
Och ja, det där.
Men det kan ju också, sitter här som en ängel på din axel känner jag just nu, men det kan ju också vara så att vissa människor som, vad är det de sjunger, Eurythmics, some people want to abuse you, some people want to be abused. Nej, men det är ju så, en del människor, jag har också det här ibland i mig, men man kan också, jag får också mycket väl trivas vid sidan av en person som tar den här platsen. Att jag slipper göra det själv. Och man kan ju vara lite vilsen och så kommer någon och underhåller lite grann med sig själv och
ja, det är sant.
Lugnar. Det finns en faderlighet eller liksom en moderlighet i det där också, kan det finnas. Liksom. En fader eller en moder är ju, det är ju dominanta figurer.
Ja, det har du rätt i. Ja, det är sant.
Alltså, men det kan gränsa. Mm. Det är liksom det gränser det handlar om. Blir det gränslöst någon gång?
Nej, det blir, jag tror att där skon klämmer så är, för att jag, när det här sker då, det dominanta tillståndet, då trivs ju jag med det. Jag vill ju inte att det ska vara på något annat sätt. Men efteråt så kommer någon typ av skam. Så det kanske är den som då behöver göras upp med.
Mm.
Alltså...
Vad sa jag? Eller?
Ja, nej, eller varför är jag så där? Och varför kan inte jag bara stå ut med att vara en försynt, tyst person? Det, jag klarar inte det. Då, jag får helt enkelt ångest. Det där måste väl handla om att jag en gång var så. Så att det försynta, tysta tillståndet försätter mig i den position jag var under unga år, kanske framförallt tonåren. Det måste väl vara så att det drar en tillbaka.
Mm.
Och direkt så väcks då de här utanförskapstankarna.
Men du hade ju också, jag har ju berättat om din så kallade nallevärlden och allt det där. Det var ju också en kollision mellan att du ville ju redan från början att andra människor skulle ingå, eller som barnet ju ofta vill i din värld. Men jag tänker, det finns ju olika slags former av sådana, alltså det finns ju vissa figurer som kan vara tysta i ett rum hela tiden, såvida de inte pratar om sig själva. Men så upplever jag väl inte att du är.
Nej.
Det är inte kanske riktigt dominans, utan det är någon form av...
Nej, då, i det fallet så är det kanske en ännu större självupptagenhet.
Ja.
Men jag kan liksom bara för ge ett exempel här. Att jag känner mig ofta väldigt tillfreds när du och jag sitter här. För att jag kan ju faktiskt inte bli utanför. Ja, i och för sig, du skulle kunna komma in och säga, nu ska jag berätta någonting om mitt liv och det kommer ta 30 minuter. Ja, men då får jag ju lyssna. Alltså, det klarar jag av. Men före varje inspelning så brukar vi stå och småsnacka här i studion med vår producent som vi i vår sms-tråd kallar för podd-Jocke.
Mm.
För att skilja honom från alla andra Jocke i mobilen. Så när du och podd-Jocke, då kan det vara att ni står och pratar om något Expressen-relaterat.
Mm.
Och då känner jag direkt så här, det här tycker jag inte om. Alltså ni båda är närmare Expressen, så ni kanske vet någonting som jag inte vet.
Ja,
ni har något
eller
annat.
Var i alla fall, jag är ju frilansare nu med, men...
Ja, men det känns ändå som att du har ändå
lite mer grytor.
Ja, om du gör lite tv-projekt för Expressen. Mm. Så du är mer involverad här. Och då direkt så kan jag få en känsla av att hoppas han snart går ut så att vi blir ensamma här. Så att den här obalansen som uppstod i rummet nu ska försvinna. Och sen sitter vi här och sen så kan jag säga då, jag vill komma naken och utan ägodelar. Och då är det återigen som jag vill ha det.
Då rullar du ut mattan i vårt rum kan man säga.
Precis, och då blir det tryggt igen.
Men var det så när du var liten? Jag kunde ibland bli väldigt, väldigt svartsjuk, tror jag nog snarare är det, på vänner. Som, alltså jag var en riktig, kunde vara riktigt sådär, ja, att liksom just Jocke då lekte med Nicke och inte med mig, och att de höll ihop och gjorde saker och ting. Jag trodde Jocke var min bästa vän, sådana saker. Kunde du vara så possessiv eller du?
Jag var nog så innerst inne, men jag visade det aldrig så att det, för att ingen skulle kunna utnyttja det. Men innerst inne var det nog så.
Nej, absolut. Såklart man inte visar det. Absolut.
Nej, för att om man skulle visa det så skulle det vara en svaghet som... Men jag arbetade väldigt mycket på att de här sociala grupperingarna skulle vara konstanta och stabila. Men när de... Jag kommer ihåg när jag var på ett scoutläge när jag var 10 år. Då åkte jag hem efter några dagar. Jag stod inte ut. Just för att grupperingarna hade ändrats. Det var någon som hade blivit sjuk och så hamnade jag liksom i en ny grupp där jag inte kände någon. Och kom inte in. Och då kollapsade allting. Så då åkte jag hem efter 2 dagar. För här var liksom mitt bygge, det fungerade inte.
Nej, det kan jag känna igen. Jag vill ju inte ingå överhuvudtaget i de där grupperna. Jag fick panik när jag skulle på så här introduktionsmöte med scouterna och tvingade mig. Jag trodde det var nästan kröp typ, liksom under en gång. För de skulle sitta. Det var det kollektiva. Det finns på i gamla klassfoton så här från första klass, andra klass, tredje klass, så ser man ett mönster i mitt liv att jag står alltid eller sitter längst ut och ser sur ut. Jag vill inte ingå i det här. Och jag hade tror jag kanske samma skäl. Förrän det var för sent på något sätt. Det tog lång tid för mig. Jag skulle beskriva det som att man var reserverad när det kommer till den här att vara naken och utan egodelar. Att det kan man inte bli hur som helst. Därför är det någon slags form av att man också, tror jag kanske du också gör i den här podden, sitter och misstänker att Är det här en naken situation eller är det inte det? Liksom? Mm. Okej, det är försökt. Det försöks ju här. Mm. Det får vi ju ändå säga. Mm. Betydligt naknare här än någon annanstans som jag kommunicerar i offentligheten.
Jo, det stämmer ju.
Men är det... Och vad är den här nakenheten egentligen? Är den, jag tänkte liksom på... Nu tänkte jag på jäkla jobbigt. Det är alltid jobbigt att lyssna på artister på repeat, men av olika anledningar har jag utsatts för Miss Li väldigt många gånger på sistone. Och hon är jätte... Det är bra, kul och fint sådär. Men hon har texter som handlar oftast om människor som är väldigt mycket nakna utan ägodelar, så att säga. Jag är komplicerad och hon ska vara ihop med mig, du ska veta att jag är supermedfull och ska alltid ha bäst. Hon beskriver att hon är liksom praktarsel, är verkligen en totalt infantil människa, saknar minsta tecken på att vara vuxen liksom. Jag bara liksom lyssnar på dem om jag, den här bruden skulle man ju inte vilja vara ihop med liksom, så här, verkligen inte. Men och för det blir här jobb, jag är sårig, jag är jobbig och liksom, och du ska bara ta mig på något vis, du ska bara hantera mig på något vis.
Jaha, det är ändå ett krav på relationellt ansvar.
Ja, det är ju vilja att ingå i en relationell. Aha. Du ska vara ihop med mig, ska du förstå att det är allt det här och här du får, ungefär så. Och där liksom går det här draget. Min fråga är liksom vad är det som är naket och vad är det som är infantilt? För vi har ju liksom, jag menar, om jag skulle liksom under pressade situationer bara falla ihop på redaktionsgolvet och gråta så som jag kanske har känt ibland liksom. Eller när man liksom jag brukar liksom dra den här på SVT och även på såna här stora arbetsplatser, så finns det ju väldigt många toaletter och det är alltid bra. Och det har visat sig, jag brukar ha skojat med den där, jättebra med många toaletter, man kan gå in och gråta om man vill. Och så har alltid kollegor som säger, det har jag gjort många gånger. Så de här toaletterna är till för att vi ska gå in och gråta och vara de här nakna, infantila människorna ett ögonblick. Ja. Men det här nakenheten är så svår. Ja. Du kan inte vara naken. Alltså, vill vi vara ett barn i vår nakenhet? Ja. Och barn är ju förställda inför sig själva också. Mm. Är det en idé om en renhet, eller är det väl inte, men en total öppenhet som inte finns? Finns den inte? Den finns ju naturligtvis i förhållande till mycket annat. Ja. Jag kan tänka mig när du åkte på din jobbresa här, så är det också så att du har fått barn och så har det varit pandemi och du har rullat din barnvagn och det var länge sedan du åkte någonstans. Och då är det ganska tydligt att det blir en resa väldigt mycket från intimsfären till den offentligheten. Och då står man plötsligt där i ett rum och tycker, är det här jag är? Och man blir bemött och tilltalat på olika sätt och vis, och någon skojar med en och säger så här, och då hoppar man på den rollen och då framstår allting som väldigt konstruerat.
Så du har helt rätt. Så är det. Alltså jag tycker att jag är hemma med, ja, när det bara är vi tre hemma, så då är jag ganska naken och utan ägodelar. Alltså jag kommer ganska hyfsat långt alltså.
Men är du dominant då?
Ja, det är en bra fråga. Ja, kanske lite, men det är ju också roligt hur Greta är, för hon brukar ofta säga, alltså så där, ibland säger jag till henne, förlåt att jag pratar så mycket, för att jag har liksom druckit kaffe och går igång på någonting. Och då säger hon, nej, jag tycker bara det är trevligt. Men däremot, om jag sitter tyst vid frukosten, då blir hon jätteorolig. Bara, vad är det? Vad är det med dig? Är du ledsen? Nej, jag är bara lite trött, säger jag. Och då får hon liksom panik i ögonen. Nu är det någonting som är fel. Som
Alfons när han ska börja i skolan nu.
Ja, just det.
Plötsligt blir det en tysta Alfons.
Ja, precis. Han busar inte, utan allting är... Ja, precis. Det är oroväckande då. Men jag tror att i det här, om jag ska försöka analysera mig själv här, så är det och komma åt det som är det jobbigaste, för det brukar ofta vara det sannaste, det är att jag har en, för att jag under de här dominanta, det som jag tolkar som det dominanta sociala spelet, så är det ju, jag tror faktiskt inte någon som tar skada av det här, och jag tror att vi som var på den här resan hade väldigt kul tillsammans, så det är snarare så att jag kan inte förlikas med mina lite, vad ska man säga, mörkare sidor. Jag vill vara, och det här som är det stora problemet, jag vill vara ren, jag vill vara god, vilket antagligen är omöjligt.
Alltså jag vill inte... vad menar du med vad är god? Vad är det?
Ja, men jag har alltid...
Vad ingår i det?
Ja, vad ingår i det? Alltså det... Jag har varit besatt vid det sen väldigt unga år. Du vet, jag tror jag berättade tidigare en sån där ursen för mig, att min dagmamma säger åt mig att jag inte får svära.
Men det var ju orättvist, du som är så snäll.
Ja, precis. Ja. Men jag kanske inte var jättesnäll i den situationen. Nej. Men jag reagerade då med att okej, men då ska jag aldrig mer svära.
Och det har fortfarande inte gjort.
Nej, det gör jag inte.
Ja, det är ju lite passiv aggressivitet, måste man säga, att du fortfarande inte gjort det.
Ja, det är otroligt passivt.
Och jag hoppas alltså att din dagmamma hör det här och förstår vad illa hon har gjort.
Nej, men alltså, vadå? Hon vill ju bara, det felet låg ju hos mig. Hon, alltså, jag tycker man kan tillrätta, för att jag gick och svor, det var ju det som var grejen.
Okay.
Mm. Det var det att hon reagerade på att jag hade hört några äldre och tyckte det där lät ju kraftfullt. Men förstod inte innebörden i orden. Kommer inte ihåg vilka ord jag sa. Det har jag också förträngt. Så hon sa till, nej, det där ska du inte hålla på med. Men mitt passivt aggressiva svar då var ju att, ja, men jag ska aldrig. Och det där gäller nog väldigt många områden, att jag hör ett förbud då. Du får inte vara så här. Då säger jag ska aldrig vara så. Som straff då, världen ska straffas.
Men känslig själv, jag skulle tycka liksom i det här, nu vet du den här situationen, men jag tänker själv just bara att barn omkring mig svär, så att säga, och mina egna barn svär också ibland. Det är inte, när dagmamman i den här stunden, som ju säkert var en jättebra person på många sätt och vis, var kanske inte, alltså det är jättesvårt det här med att vara förälder och liksom stävja saker och ting. För att jag fattar mycket väl att så kan man inte bara säga till ett barn, svär inte. Jag hemma vid mina ganska vuxna barn så kan jag liksom, så här, de fattar att jag liksom inte, men om man har ett avstånd till människan så kommer med det där förbudet, det där vuxenförbudet, det där skambeläggande vuxenförbudet, så liksom är det, det är inte så smart liksom. Och, men tänk att du var en, väl en, som alla andra, en känslig person, men hur... Är det inte så att du också lägger väldigt mycket energi på, precis som jag då, när jag har kommit ut här naken i podden, i någon mån försökt liksom, och insett att med årens lopp här, att jag har lagt jättemycket energi på att göra ner mig själv eller misstänkliggöra mig själv. Så det, och då blir det som ett självgenererande labyrint. Ju mer jag tänker på huruvida jag är självupptagen, desto mer tar jag det som en pant för att jag är självupptagen. Så att, vad jag menar är det inte så att det också är, vare sig du är god eller ond, så har du, använder du, lägger du ganska mycket energi och tankar på huruvida du utreder huruvida du är det.
Sant.
Och den utredningen är ju, ska ju kanske inte vara för stor då, helt enkelt.
Nej, det är i självmedvetenheten som giftet finns. Det är det egentliga giftet. För att i övrigt så kanske man bara försöker göra det bästa av situationen. Och som du sa, på sånt där ett jobbsammanhang, det är väl bra att någon tar socialt ansvar och driver konversationer och sånt. Det behöver väl inte vara fel.
Har du haft tendenser tidigare att lite grann skylla ifrån dig? Inte på stor, alltså ursäkta, det var så att det var ju så här att, alltså typiskt nog så snubblade jag på entrén in till centralen så att jag missade tåget, och så stötte jag ihop med en farbror som stod och snorade, när det egentligen var så att du kanske inte var ute i tid liksom.
Skulle du fråga mig för några år sedan skulle jag säga nej, det där håller inte jag på med, men jag tror nog att jag gör så ibland, ja. Lite oftare än vad jag själv ens är medveten om.
Och då är ju frågan, är det för att man är man infantil och vill inte ta på sig ansvaret för sina handlingar, eller är det så att skammen och skulden över att man har gjort fel är så pass stor att man måste möta den med den här formen av ursäkter eller så, och inte hittat en ny väg? Jag tycker det är fascinerande, det här med var är nakenhet och vad är det omogna.
Jag kan säga så här då, för att göra det lite mer konkret. Nu jag hade inte tänkt prata om det här, men nu gör jag det ändå. För jag tänker att du verkligen kan hjälpa mig i det här. När i mitt liv då, när är nakenheten som längst bort? Det är faktiskt när jag försöker skriva någonting.
Mm.
Alltså i en tidning eller litterärt eller journalistiskt. Det är inte så när jag skriver ett radiomanus och sen läser in det. För där har jag lyckats arbeta fram, inte total nakenhet, men hyfsad hög form av nakenhet. Och
du har väl en närmare relation till din egen röst, ja, den, som man precis, inte underskattar.
Nej, men precis. Där är det någonting som fungerar. Mm. Faktiskt. Men jag har ju tidigare berättat om de här litterära projekten jag haft. Alltså det är ju flera romaner och kontrakt som har rivits och sådär. Och när jag då går tillbaks till det i efterhand så är det ju något otroligt förljuget ofta. Alltså det är verkligen en clown som skriver.
Mm.
Och nu...
Eller ja, det är din egen recension av det. Men...
Ja, men det... Alltså om du... Det är det.
Jag förstår vad du, känslan du försöker beskriva, förstår jag. Så
Men nu är det så att jag har... Ja, jag talar lite vakt om det där, för jag vill inte jinxa saker. Men jag har försatt mig i en situation där jag måste skriva något lite längre här. Jag har liksom sagt ja till en grej som jag trodde jag kunde liksom förhålla länge som helst. Men jag kan inte det längre. Så att när föräldraledigheten är över... framåt våren, så kommer jag behöva göra det här. Och det fyller mig då med liv, med skräck.
Mm.
För att jag vet att då kommer clownen visa sig igen.
Mm.
Den förställda clownen.
Alltså vad ska jag säga? När det kommer till skrivandet så... Jag brukar kunna ta Bodil Malmsten, poeten, som bra exempel. För hon kunde vittna ganska mycket om... Hennes dikter kan vara... Liksom när hon är som bäst så förstår man nästan inte hur någon kan vara så fruktansvärt banal och enkel. Och att det lyfter och är så fantastiskt. Liksom. På nästa sida, en dikt, så är det någonting som skaver. Då blir det bara banalt. Men hon arbetade ju hela tiden... som poet med att försöka nå det här innersta uttrycket, och det är oerhört mycket svårare än att göra någonting annat. Det är mycket lättare att rimma på tersin, eller liksom, det är mycket lättare att men man måste också tänka att en stor del, en viktig del av litteraturen är ju liksom att jag känner mig inte förställd om jag skriver bara för att jag inte upplever att jag är naken i den bemärkelsen, eftersom jag ändå inte riktigt vet vad nakenheten är. Jag litar på två saker. Det ena är liksom att det finns ju en del av berättandet som är berättandet. Nu vill jag dela med mig av en rolig historia med dinosaurier och grejer och sådana saker. Liksom sånt. Det behöver inte jag. Det handlar inte om det som är njutningen för andra av att höra en berättelse som ju inte har att göra med hur jag kan vara hur förställd jag vill. Jag behöver inte ens vara närvarande i texten. Den andra aspekten är att för mig är det så att i vissa texter är det så att jag kan liksom... Det kan ta... En text kan ha legat liksom 10 år och så går tillbaka den och är en annan människa lite grann. Och då säger jag, men herregud vad den här texten försöker säga någonting om mig till mig. Fastän jag bara skulle beskriva någon som åkte i en Volvo någonstans. Liksom. Det finns liksom ett skikt av litteraturen där den lik förbannat så visar en slags nakenhet som du inte hade velat nästan. I bästa fall. Alltså, det är litteraturens mirakel, tycker jag, att den är visare än vad du är på något vis. Du tror att du döljer dig själv, men du lyckas inte.
Nej.
Och det är ju det kanske är den på ett sätt inte ultimata, men det är en förhöjd form av nakenhet när den som blottar sig inte ens förstår det själv. Alltså. Men jag tror nog att du kan, att det låter som att du fastnar i det här, att det här, det jag sätter ner måste omedelbart vara liksom på något vis naket. Det kanske är som, det kanske kan liknas med när jag försöker skriva poesi, det var ju många år sedan. Men jag upplevde att det går inte, det är som kylskåden, det är som kylskåpsmagneter som är slöa, de bara rinner ner. Jag förstår inte varför ska just ordet träd vara där. Jag förstår liksom, det kan vara mycket annat. Jag blir helt, det blir en slags agorafobi, torgskräck.
Ja.
Var ska jag ta vägen?
Mm.
Här är jag vill hälla ner den här subjektiva inre i ord här. Det är någonting som finns inuti mig, så ska jag ner på ett papper och så sker en så enorm förvrängning och entropi så att det bara liksom är överallt. Och jag tror att det kanske har att göra med att man försöker få det här ett till ett förhållandet mellan sitt hjärta och det som hamnar i texten. Och det är oerhört svårt att få det.
Ja.
Men,
men tänk om det går, alltså, går...
Ska du försöka ändå att göra det?
Ja, nu har jag liksom kniven mot strupen här, så jag måste göra det.
Du vill komma naken utan ägodelar till det du ska skriva också?
Ja, absolut. Alltså jag... jag har ju skrivit några saker, få texter under hela mitt liv som jag tyckt haft någon typ av kvalitet. Och de har ofta skrivit så där som jag ofta jobbar, under enorm tidspress och snabbt som bara den.
Ja.
Då har det kommit fram någon typ av naturlighet och mjukhet som jag tyckt om.
Mm.
Alltså det här, det blir ofta för... högstämt, alltså det är det som är mitt, ja, mitt problem. Alltså det blir för stort, det blir liksom
bibliskt. Du kanske inte vill sublimera. En viss text är, handlar om form av sublimering.
Ja, alltså, berätta mer.
Jag kom bara på stunden att det är som att du jag kan verkligen känna känslan liksom att det blir för, alltså, om du nu lyckas när du har en så att säga, mental pistol riktad mot huvud, så är det, då liksom, då är det bara, då hänger du åt på ett sätt åt att texten ska bli text. Det måste bli jag skiter i konsekvenserna av det här, det måste texten vill fram.
Mm.
Det är inte längre du som vill fram, utan det är texten som måste bli till, annars får jag inte bli pedalt här. Och då, det är en frigörelse. Det är lite grann som att ta bort bokstaven A. Förstår du? Det är en liten begränsning, en kraftfull begränsning som gör att du kan frigöra dig.
Jag börjar förstå. Ja, men här är du inne på någonting. Någonting väldigt, väldigt... precis, texten måste... Mm. Och vad är då sublimeringen i det?
Alltså sublimeringen kommer infalla sig på något vis naturligt, tror jag. För att du kommer liksom... Det är som att... I bästa fall då kan texten ta tag i någonting och bara rycka ut det närmare. Jag behöver vatten och bröd, säger texten, för jag dör annars. Mm. Och så tar den ditt vatten och ditt bröd, som ju är ganska heliga produkter i det, eller produkter med hela delar av dig på något vis. Och sen kanske de ser förvanskade ut. Det kanske handlar om att du kanske bara skriver om hur jävla trevligt det är att åka i din fina nya röda bil, så att säga. Det, och det är ju, det. Men så lär vi ju inte känna Erik, för Erik är ju en komplicerad och själslig person. Ja, fast ni har inte sett lacken. Liksom. Att det är långt ifrån, det är långt ifrån ditt innersta, men det blänker av ditt innersta.
Det här är bra. Det, är så, det måste vara så här. Det är... Precis, ja.
Och det är ju också så att vad du än skriver, det är väl det här som Knausgård också upprepar, att hur naken man än känner att man vill vad man än vill för mer, så kommer det fortfarande vara litteratur. Det är fortfarande inte Karl Ove Knausgård. Det är inte det. Det är, på ett sätt är det vi, i bästa fall är det vi som ser vårt eget liv med hans med den författarens ögon. Vi ser inte Karl Ove Knausgårds pubeshår framför oss, även om han beskriver dem.
Mm.
Och det är ju litteraturens fin, men sen kan det ändå upplevas som att vi är ytterst nära och såna saker.
Men det går alltså inte att sätta sig vid ett tomt papper och säga jag ska komma naken och utan ägodelar. Eller jag ska det om det, och om detta ska jag nu berätta. Det går inte.
Om detta ska jag nu berätta, det är svårt. Det är svårt. Verkligen svårt. Mm. Då är det bättre med hör nu på gå vänner, så ska jag för er berätta.
Okay.
För då har du satt dig i en slags faderlig eller föräldraposition liksom, lite grann. Nu ska jag underhålla er här lite grann. Sen kommer jag oförlåtligt att blotta mig själv. Ibland. Mm. Och det här är ju det som är mitt, så att säga, min yrkesskada genom åren när jag intervjuat så många författare, att jag liksom... Man ser liksom hur författarna blottar ett inre som de inte kanske inte alltid har koll på vad det är. Liksom. Om du inleder, läste någon bok om någon försökte inleda med en stor liksom, parafras på inledningen av Strindbergs Röda rummet. Liksom. Och det var Stockholms vy, det var kyrkklockorna, det klang, och där är den tyska kyrkan, bla bla bla. Och det bara, det liksom, här vill du vara en seriös författare. Det är det enda du Det är det enda du kommunicerar till mig. Och då är det lätt för mig att intervjua den personen genom att låtsas att den personen är en seriös författare eller en stor författare. Och då, det är då, så det är så jag kammar självbilder med hårs liksom. Men den roliga, den intressanta berättelsen för mig som läsare, det är ju hur den här författaren kämpar med att vara en stor författare, inte att det ringer tyska kyrkan.
Nej, just liksom. Nej, men hur, men Strindberg, han var ju en stor författare, han skrev ju det här.
Ja, så jag tror att Strindberg är ju kanske lite rolig för att han, Selma Lagerlöf är ju mer av den här hörne på gå vänner liksom. Strindberg har ju det här, han har ju som är liksom är lite grann knaus, han har ju det här som, eller så är jag som är man, kan, eller vad är någon, det är någonting med hans temperament hela tiden, hans ilska, hans, liksom, hans självklarhet i att se saker och ting på ett annat sätt, som gör att jag tror att han håller sig, det lever ju faktiskt mycket av det han skriver, det är faktiskt väldigt levande, det är, och jag satt och bläddrade i en tid till min förfäran faktiskt, att jag bläddrade liksom i en sån här antologi eller vad det var, liksom svensk litteratur eller vad, och kom till poesihörnan, och det är ju, det här var någon antologi som gavs ut 78, 95%, det var liksom från vikingatid till nu, 95% var män, 70% var typ män som ingen läser längre. Och 50% var män som nästan är glömda i princip. Och det var ändå liksom the best of the best. Och det,
var det svenskt eller internationellt?
Det var svenskt.
Ja.
Och då tyckte jag liksom när jag läste den där att det var ju för sig ett urval så att säga. Men ja, vi har en handfull bra poeter. Av alla de här hundratals liksom, så var det liksom det är liksom Edith Södergran, kanske Ann Jäderlund, Thomas Tranströmer och Stagnelius,
Ekelöf också.
Och Ekelöf.
Det är dem.
Det är de. Sen är alla andra one hit wonders.
Ja. Eller de, de kanske är fast i sin tid.
Ja,
lite så.
De är fast i sin tid och de är mer. Men de har några små guldkorn som de lyckats. Liksom, och för sannolikt var inte det de dikterna de satt med på morgonen och sa så, nu ska jag öppna hela min nakenhet.
Nej, precis.
Utan det bara kom det i stunden.
Ja,
och så var det, då var det svårt att skilja från någon annan dikt.
Liksom. Ja, jag har försökt läsa Karlfeldt, för att vi har landställe ganska nära hans gård i Dalarna.
Ja.
Det är nog platsen, hans gamla gård, den är fantastisk. Den
är Fridolin, eller vad är det? Elie Himla?
Jo, han har väl någon Fridolin där som dansar runt.
Ja.
Och det är klart att det glimmar till då och då, men det känns väldigt tillgjort. Så finns det en sångerska från Dalarna som heter Anna Ili som har tonsatt här på ett jättebra sätt, där låtarna är superbra. Och då känner man återigen, nu ska jag börja läsa Karlfeldt, men det går inte. Det är som att det är liksom fast i sin tid. Det är väldigt blommigt och rimmat och skickligt utfört. Men det är inte som
det är snarare så att du måste som läsare göra allt du kan för att komma naken utan egendelar till texten.
Exakt, ja. Du själv, precis.
Medan de här bästa dikterna behöver inte, du kan komma som du är.
Nej,
liksom, du behöver inte, liksom, genom olika tider kan vi vara vem som helst. Vi kan läsa den här dikten och den träffar oss direkt ändå.
Men är det inte så att man ska jobba med kontrast? Alltså jag har läst nu senaste året väldigt mycket Louise Glück. Du vet hon som fick Nobelpriset förra året. Förra blir det nu. Och jag tycker hon, om man får säga det, detta är en tvillingsjäl. Alltså äntligen någon som förstår mig.
Oj.
Och jag förstår henne. Och det, skulle vi träffas så, alltså det skulle inte vara så, men det är i alla fall idén som växer i huvudet, att vi totalt delar världsbild. Och hon har då ett språk som jag tycker är fantastiskt, och fin översättning och allting, för jag läser ju på svenska då. Men hon jobbar ju som alla skickliga poeter, att först så står det något sånt där, nu bara hittar jag på här, parafraserar, Jag står med tandborsten i handen. Vad jobbet är att borsta tänderna. Där borta är Apollon. Han spelar på sin lyra. Oj vad det låter från trafiken utanför fönstret. Nej men se här, en blomma. Det påminner mig om solens ansikte som lös på mig när jag var ett litet barn. Och hos min psykoanalytiker, där sa jag någonting som Freud menade var detta. Alltså förstår du att det är liksom både, det är tandborste och Apollon. Det är trafikljud och Freud. Och det där, alltså,
man ska aldrig underskatta tandborsten. Men Bellman har ju fullt av tandborstar. Och man har ju både liksom, det är både de här bägarna och liksom rännstenen och sen är paulunen liksom. Så att
ja, men hur ska första meningen i min bok då se ut? Jag vill komma naken och utan ägodelar, fast med en tandborste. Alltså det, förstår du?
Ja, precis.
Alltså, för att jag hade ju tänkt då, alltså om vi inte hade haft den här coachningen.
Jag står och värmer välling i mikron, jag vill komma naken och utan ägodelar i så fall. Du får börja med det konkreta.
Ja, okej. Okay. Det här är bra. Det här är det. Jag har ju aldrig gått någon sån skriva kurs eller jag har alltid varit så där. Nej, då blir man bara korrumperad. Men märk att
jag har ju gått författarutbildning. Enda skrivtipset. Alltså så här, det finns ju fördomar om författare, eller kanske inte så länge, men det behöver inte gå in på författarskap, men liksom det gör att man badar i litteratur och tvingas läsa andra, som man tränar upp sitt öga för text. Det är väl det som är själva poängen. Några skrivtips så att säga, fick jag aldrig, utom ett som jag använt jätteflitigt, som var P.O. Enquist, som kom på författarbesök.
Oj.
Som var helt enkelt det man ska kalla för ellipsen. Att du flyttar runt, om du tar den här vällingen. Du ska värma vällingen, så ska du komma naken utan ägodelar. Jag ställer in vällingflaskan i mikron och trycker på on. Skivan börjar rotera där inuti med sin värme. Jag vill komma naken och utan ägodelar. Och sen lite till, och sen så avslutar jag med hon har kolik. Ah. Alltså förstår, vi har liksom presenterat en miljö och sen återkommer vi till det väldigt konkreta. Liksom.
Det här är bra.
Det är en ellips liksom, på något sätt, att du lämnar, så kommer du tillbaka och du får läsa. Och det här är,
otroligt bra. Det här är otroligt bra.
Och det här var P.O. Enquist mästare på.
Ja.
Han har en jättefin exposé med man som går upp på morgonen och liksom en stuga och så proverna hade kommit från bla bla bla, och sen tittar han ut över nejden och ser kyrkklockorna och så här tiden av sin gång och så bla bla bla, och så slutar med det var levern. Alltså man förstår att han ska dö liksom. Ja, jättesnyggt. Det här är prosaknep liksom.
Men vad gick du för skola då?
Biskops Arne heter den.
Men du, jag har ju läst en bok nu som kommer om några veckor, som är fantastisk, som handlar om Biskops Arne.
Jaha, vad roligt.
Det är Johan Heltne, känner du till honom?
Ja, men har inte han varit på där redan förut?
Jo, han har skrivit lite artiklar om det här. Det var någonting i DN, och Greta intervjuade honom i ett samtal också för DN om män som skriver.
Alltså, det var väl så, för om jag inte minns fel, att det var så att han hade skrivit någon en skönlitterär text som så att säga omgivningen tolkade som att han tog mannens parti i vad som skulle kunna se ut som ett sexuellt övergrepp, ja, eller något sånt.
Va? Det var som,
och då blev han, tyckte han att han fick så mycket reprimander från sina skrivarkollegor.
Ja,
eller var det precis, så att han tyckte att här råder för stor homogenitet? Litteraturen är väl ändå till för att undersöka gränsfall?
Precis, du kan caset här. Ja. Och det här får vi då en djupdykning i hans kommande bok som jag har läst ett förhandsex av. Den heter då Sympati för djävulen. Mm-hmm. Mycket bra titel från den här Rolling Stones-låten.
Det var över mitt huvud.
Ah, okay.
Tjuff,
men det är en bra låt också. Ja. Han tar oss med här.
Och jag har sympati för det där, förlåt.
Jag
ska ta det.
Ja. Nej, men Heltne tar oss då med till Biskops Arne, där han gick för en, jag gissar att det är 10 år sedan ungefär.
Det är ju alltså en liten ö i Mälaren som i alla fall i många perioder har haft rykte om sig att vara en bra författarskrivarskola, så att säga, helt enkelt. Där många har gått och passerat förbi. så att säga. Jag gick i samma klass som flera andra, flera författare som sen blev kända och stora.
Vilka år gick du då?
98-99, så gick jag en påbyggnad 00. Okay. Exakt, som Sara Stridsberg bland annat är den mest kanske kända av. Aha. Men det får man Cecilia Hansson och liksom
intressant, Jenny Tunedal. Heltne går ju där då, han är lite äldre än de här, han är runt 30, 29-30 när han börjar, och han säger då att ja, men jag tillhör de äldre, och han går väl runt, som jag minns det, kanske 2008-2011. Någonting. Och då är Stridsberg där som lärare eller gästföreläsare. Och det beskriver han i den här boken. För det första måste jag säga att boken är då jättebra. Den här, jag kände det när jag läste den. Va? Så här ska man skriva. Det är enkelt. Och framförallt, den är kort. Allt är intressant. Alltså man håller inte med om allting. Och så här, men varje sida är... Wow, nu händer det. Nu händer det. Vill veta mer. Det var länge sedan jag läste en bok som var så liksom bara medryckande. Okej.
Okay. Vi får nästan ta och ta upp den här. Jag måste nästan ta vi, upp handen så att precis, jag också kan läsa
precis,
den här boken.
Den är,
vi kan,
det är lite
vi kan tala om den på riktigt.
Ja, precis. Ja.
Så, men ja.
Följ spåret. Ja. Ja. Men det intressanta är med Johan Helten då, att han är uppväxt inom Livets ord. Ja. Det här har han också skrivit en roman om. För länge sedan, och lite spoiler alert, men du kan ju nästan gissa vad som händer i den här nya, som är då en någon typ av självbiografisk essä. Han börjar dra paralleller med Livets ord och biskop Sarnö. Och det är då det börjar bränna till. Vad händer här egentligen? Är det så här på skrivarskolor? Jag gissar att det inte bara gäller just den här skrivarskolan, även om den sticker ut för den är så liksom välrenommerad. Det är då att det bildas en stor, jag skulle säga utifrån boken då, hård homogenitet. Är det så, känner du igen det här?
Ja, alltså, jag gick ju där när jag då tvärtom var ung, jag var yngst. Och det var en omvälvande period. Jag skulle säga att det mest liknande jag har varit med om, det är ju konfirmationslägret. Fast det här var ju under ett helt år. Liksom, konfirmationslägret var det, 10 dagar. Men det var lika stort, kraftfullt. Liksom. Ja, det är också så att det här är en ö som man kan bo på. Och då är det vissa, så att säga, vissa bor ju där och lever hela sina liv där. Det gjorde jag. Så att säga. Och alla gånger var det ju så. Där... de kraftfulla individerna, så att säga, som vet mer av vad de vill. Jag är liksom ganska liksom, kan ta kommandot direkt, så att säga. Jag tror att apropå det här med skrivtips som jag är inne på nyss, gjordes nog försök i början av första lektionen, så fick vi faktiskt en skrivuppgift. Berätta om hur det var när ni kom hit. Berätta hur ni kom hit. Och det var till genast protester mot detta. Vi ska inte låta oss förtryckas av några uppgifter, bla 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 bla. Det här är patriarkalt eller det är olika problem. Och det var liksom, och sen dess gick det inte att genomföra någonting liksom, efter det var tvungna att göra andra saker, föreläsa andra saker. Men jag gick igång på det här. Det var till första kapitlet i min debutroman liksom. Jag hade haft nya uppgifter varje vecka, hade jag skrivit hur många böcker som helst där. Jag älskar att få uppgifter. Och det vart ganska mycket svårigheter och underliggande konflikter och jag har alltid tänkt att ska jag skriva en deckare någon gång så ska den liksom vara skrivarskolemiljö där man, så att säga, man får bara läsa allas olika texter. Och så är det liksom någon sammansvärjning, så ska man liksom analysera som läsare själv.
Det är en skitbra idé.
Så liksom, huvudpersonen kanske ska vara någon hermeneutiker eller någon lärare som är bra på att tolka texter.
Ja, just det. Så att de enda vittnesmålen från det här som har brottet som har begåtts på ön då, kommer från de olika skrivuppgifterna.
Ja, skrivuppgifterna och texterna, och någonstans här döljs.
Det här är jättebra. Det här är ju projektet efter boken utan A.
Ja, det kanske är det. Precis, så då kan man få uttryck för sin förmåga här.
Från A till Ö då, kan du gå.
Ja, just det. Ja. Men okej, det här låter och jag menar det här kommer du så nära på ett sätt dark. Det är ju det här som händer med Dark Academia sannolikt, va. Det är ju en byggnad som inte är ett dugg är likt Hogwarts biskopsanen, men det finns ändå en slags folkhems ett fint bibliotek och så liksom en liten gård som ser ut som ett konvalescenthem ungefär. Men där har du ju det som händer liksom. Det blir alltid lite flugornas herre av sådana här saker. Nu var så att när jag gick där så svämmade också den enda fasta förbindelsen med med land över. Så det fanns en liten vägremsa som ledde till. Så att alla blev dessutom fast på den här.
Oj, det är jättebra till deckaren.
Ja, jag vet, jag menar det. Liksom, det är så här, min stora prokrastineringsprojekt. Jag har två sådana som jag aldrig kommer
ihåg. Ja, men det här är väldigt bra. Nej, men jag blev ju, alltså Johan Helt i den här boken, han, man kan väl inte säga att han målar upp en helt positiv bild av skrivarskolan, men för mig som läsare så kan jag ju ändå se att han där mötte ett motstånd som nog var nyttigt för honom. Sen så och ja, eller
men han jag kan tänka mig då att har man vuxit upp i en, för Livets Ord är väl ändå en sekt.
Det gränsar väl till det, särskilt under de mest intensiva åren.
Och då kan jag tänka mig att har man tagit sig ut ur en sån kraftfull social miljö, så känner man, så att säga, man känner igen sina pappenheimare när man, eller strukturerna när man ser dem igen. Så det är ju intressant att någon som har en sån känslighet kan avslöja de här strukturerna. För det är ju också så att allt som är väldigt litet blir väldigt stort på en sån här plats. Jag har, så att säga, det är många som under många år har velat att det ska bli en roman på en skrivarskola. Det är en perfekt plats för en roman. Men det har liksom aldrig riktigt velat sig riktigt. Det är ju många som har passerat förbi där genom åren. Och ingen, eller har gjort några sådär små försök.
Men det är ingen som har gjort. Alltså det roliga är ju att Knausgård också passerar förbi där några gånger.
Ja.
Han är ju gäst några gånger. Alltså först innan han skriver Min kamp. Och det är då han träffar Linda första gången, tror jag. Som sen blir hans fru under många år. Och det är ju en fasansfull upplevelse att han vill liksom göra något intryck på henne och står och skär sig i ansiktet och kommer ut på morgonen liksom sönderskuren.
Det är väl ändå inte att vara naken? Det är väl inte att vara naken och utan ägodelar? Tvärtom, det är att vara så maskerad som det bara går.
Ja, men det var det han ville. Han ville vara, jag ska komma till Linda på morgonen naken och utan ägodelar, jag skär mig i ansiktet.
Ja. Men det är som att titta i naken med en stor blinkande neonskylt. Så här naken är jag.
Ja,
det är liksom, det är jättesvårt. Det är svårt att vara naken.
Det är jättesvårt. Ja, det är exakt. Ja, men bra. Det var det. Hur ska jag kunna visa för Linda att jag är naken och utan ägodelar? Jag skadar mig själv. Jag blöder. Titta här. Det är så här jag ser ut. Det är så här jag ser ut på insidan. Och så funkar det inte alls.
Det går ändå.
Men det är en underbar scen i, det är väl Min kamp 2 som det där med. Det är, alltså det är fantastiskt. Det blev ju fantastisk litteratur efterhand när han ser på det. För det är det, ja. Den förmågan har han ju ändå att sen i den skönlitterära texten få fram nakenheten.
Mm.
Ja, det tycker jag i alla fall att han är mästare på.
Men det låter som att du har ju din församling, så att säga, men den kommer ju aldrig kunna vara samma sak som en, det här är någonting annat än att gå till sin kyrka, skulle jag vilja säga.
Ja,
för att här du lämnar inte kyrkan. Du kommer inte ut i porten.
Nej, och det är inte lika intensivt heller. Och att, en kyrka som uppvisar det minsta sektbeteende ska man ju lämna så fort man bara kan.
Mm.
Det ska ju bara bygga på, vad ska man säga, frivillighet.
Mm.
Alltså det finns ingen i olika kyrkor jag har varit en del av, så det har aldrig funnits någon som har sagt till mig hur jag ska göra eller hur jag ska agera, utan det är upp till mig alltså. Det finns liksom riktlinjer, men det är upp till mig. Men det är väl det som är sekten, att de som är ledare går omkring och säger åt hur man gör. Du
så här,
får inte
så här
svära.
Ska du vara naken. Du ska vara naken på det viset som jag.
Ja, precis. Så här ska du vara naken.
En beordran om att vara naken. Liksom.
Ja, precis. Det går inte.
Nu ska du överlämna dig. Och
exakt. Så, ja. Nej, det måste komma som en, den nakenheten måste komma som en helt frivillighet. Då.
Men det är väl lite grann, alltså, det var alltså fan, jag minns inte den här Fanny Alexander sekvensen men den här prästen Johan, det är ju kanske den sämsta personen i världen som man ska komma naken utan ägodelar till, den här otroligt skammande nedlåtande biskopen. För man ska ju välja sina, så att säga, sin motpart om man ska komma naken.
Ja, alltså biskop Vergerus som han heter då, han har ju, gissar jag, en väldigt dålig självkänsla. Så att när han har då lyckats lura till sig den här vackra Emily, som då har förlorat sin man, som är då Fanny och Alexanders pappa, spelad av Allan Edwall. Han dör ju ganska tidigt och sen gifter hon om sig med biskopen. Han vill ju, det är inte bara att han har de här högre rena idealen om nakenhet och utan ägodelar, utan han är ju rädd för hennes förflutna. Han är ju antagligen svartsjuk på hennes tidigare äktenskap och tidigare liv. Så han vill ju att nu drar vi ett streck över det där. Du har ingen historia. Du kommer till mig utan historia, så att jag ska kunna dominera dig.
Och kommer vi utan historia, då kan vi aldrig komma nakna.
Nej, det är sant, ja. Det är inte det som är nakenhet.
Jag har väl såna jag har lite såna tendenser att jag kan vara svartsjuk retroaktivt.
Du är som biskopen.
Nej, jag har nog kanske en biskop i mig, men jag det är en liten biskop, men han är väldigt arg. Men än så länge är jag större än honom, och det handlar om att inte vara infantil. Jag måste liksom hela tiden, jag måste upp på en vuxen nivå på något vis, känner jag. Att jag tar ett kliv bakåt och så är jag 44 år gammal. Men jag har det här barnet i mig, eller det här infantila barnet som är jag är komplicerad, alltså, som är liksom bara vill lägga sig ner och gråta och förbjuda allt annat och liksom bara vara sådär. Och det jobbiga är ju om man tänker att det barnet är det nakna jaget. Är det...
Det är inte det som
jag
är.
Tror att det kan finnas en själ. Det var här för liksom en själ bakom det, den nakenheten. En slags inre... Som jag kan tänka mig kanske om man är troende. Man har, jag vet inte riktigt. Men alltså någon form av... Att barnet är inte det mest ursprungliga. Jag är inte så säker på det.
Nej. Jag tror inte det...
Jag ser barn omkring mig som jag ser... som jag ser i vuxna på något vis. Som jag ser, man pratar i astrologin och de gamla själarna, men alltså, du har en personlighet på något vis i dig när du kommer till världen. Det finns där som och liksom att det finns slags, alltså barn kan vara liksom en arbetshypotes. Det finns olika skikt av det där. Det är inte bara så att att vara naken är inte att vara barn.
Men bara. Men tänk om nakenhet hänger ihop med frihet. Jag tänker på det här för att jag träffade jag träffade en väldigt välrenommerad psykoanalytiker.
Och du undrar alla vad fan kan du få,
många finns det. Nej, men hur ska jag göra den här historien?
Det var alltså en psykodynamiskt orienterad psykoanalytiker och inte KBT. Det kanske inte spelar en roll förresten.
Nej, men jag tror inte... psykoanalytiker kan inte vara KBT.
Nej, så är det.
Det är som
kanske,
att,
så då är man inte
precis. Att vara psykoanalytiker är ju nu för tiden i alla fall en liksom helt privat påbyggnadskurs, skulle man kunna säga, som drivs av psykoanalytiska... föreningen tror jag de heter. Du kan inte läsa psykoanalyseri på universitetet. Däremot kan du utbilda dig till läkare eller psykolog, som är liksom grundutbildningen, så bygger du på det här. I alla fall, den här personen upplevde jag som liksom väldigt dominant och speciell och inte helt lätt att ha att göra med. Och så efteråt så tänkte jag, men vänta nu här, någon som har hållit på så mycket med psykoanalys, den borde ju liksom vara som ett fromt lamm. Och liksom så här, alla inre konflikter är borta och man bara sitter där som Buddha ungefär. Men då sa min egen psykolog, nej men vänta nu här, du är ju besatt av det här med att folk ska vara liksom goda och snälla. Den här mannen som vi talar om, han kanske är något ännu större. Han kanske är fri. Han skiter i vad folk tycker om honom. Aha. Han bara är som han är. Och det var för mig, får man vara som man är? Jag älskar ju att sitta på middagar och dominera. Får jag det? Får jag vara så? Då kommer ju alla hata mig. Jag får ju inte vara så. Men det svaret är ju då här att tänk om man får. Alltså till en viss gräns. Ska inte göra att folk börjar gråta eller blir ledsna. Men
precis.
Man kanske får mycket mer än vad man tror.
Man får vara som rösten i Miss Lees texter. Men det betyder inte att folk vill vara ihop med.
Nej, just det, det är det.
Man tycker att det kan vara roligt att vara på middag en liten stund och sen går
det
ifrån och går hem.
Ja, men du har helt rätt. Tänk om det är det. Tänk om man, när man inser på djupet att alla i världen kan inte älska mig. Det är då man blir fri.
Mm.
Alltså ja, så här, kanske någon gör det, då får man vara glad. Men jag är som jag är. Här är jag.
Mm.
Jag är jag.
Ja, åtminstone är det ju bra. Det finns ju många ställen där vi skulle kunna vara jag utan att behöva ta, alltså så, där vi kan gå hem efteråt och vara någon annan. Det är väl den där klassiska, jag vet inte klassiska, men det finns ju sådär, noterat så att säga, människor i hög befattning som varit liksom riktiga dominanta figurer på sina, mot sina underlydande på jobbet, inte som jag har jobbat under, men sen kommit hem och varit fromma som lamm liksom, med sin partner och liksom var nästan undergivna liksom. Eftersom man får ut det, man det gäller att få ut det på andra och inte på sin partner så att säga. Men
de kanske också vet att deras yrkesuppgift är inte att alla ska älska dem när de är vd för företaget.
De ska lämna det behov, den lilla infantila hjärtat någon annanstans och vara.
Det är en infantil idé om att alla ska älska en.
Men psykologer har ju annars föreställning. Är det inte så att det första man gör på psykologprogrammet är på olika, med olika sätt liksom gallra ut de som har sökt dit bara egentligen för att de vill ha hjälp.
Ja, men det tror jag också, om man ska vara mogen, det kanske inte är helt fel drivkraft.
Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att det är jätte, alltså en god, alltså jag tror i för sig att psykoterapi är mycket komplicerat, men jag tror att det absolut bästa egenskapen är som sagt att ha ett bra minne när du lyssnar på det.
Det tror jag också.
Men, och sen kan du ha, kan du vara stabil eller god eller ond eller sådana saker, utan du måste liksom det.
Minnet är nog bra.
Ja.
Men tänk att bli fri, alltså det är ju egentligen, det är ju det vackraste så här. Jag vill att du ska komma till mig fri och utan ägodelar. Förstår du? Det är ju idealet. Du ska komma som du är. Och då behöver du inga ägodelar. Då räcker bara att det är du som kommer. Inte det är den vackraste bilden?
Ja, det är vackert. Jag tänker på de här, en tidig aversion. Jag har haft aversion mot sådana personer, tror jag. Sannolikt på grund av att de har provocerat genom att vara någonting som jag
som
är
själv
tryckt undan. Så här akvarellkurs elever som bara står och badar nakna vid stranden och målar skitfula akvareller ihop liksom, och bara älskar konst och älskar sig själv och smetar in sig själv med hål och det är så jävla fint, och min kropp och allt eller sådär. Jag bara liksom det.
Ja, men du,
det är så oerhört långt för mig att komma dit liksom.
Men innerst inne vill du
absolut, jag måste kanske i chockterapi, jag kanske ska blanda upp lite vattenfärger och smörja in mig på något vis och bara stå och liksom, jag tror att det kanske är lite KBT-varianten där, man måste liksom fake it till you make it kanske, jag vet inte riktigt. Det är så mycket hämningar, för det finns också hämningar som är bara barriärer, så kommer du igenom den så är du igenom den. Men vi kanske ska försöka ha ett nakenprogram här då.
Ja, men det jag försökte
sju steg till nakenhet.
Jag försökte ju idag.
Ja. Jag tycker du gjorde jättebra.
Ja, tack. Jättebra. Men hur, till sist då, hur ska den här första meningen se ut? För det kan inte riktigt, om vi ska utgå från P.O. Enquists ellips här. Det går ju inte, alltså den här boken kan ju inte börja med jag vill komma naken och utan ägodelar. Det kan inte bara vara så. Jag vill komma fri och utan ägodelar. Det får vara sista meningen. Alltså,
börja inte Knausgård någon av sina böcker med. För hjärtat är väl givet enkelt att bara slå. Det är en ganska pompös och stor mening.
Ja, precis. Liksom. Jag har faktiskt en kompis som har tatuerat in det där på sin underarm.
Men det är skillnad
livet
på den.
Enkelt, och det slår så länge det kan.
Ja, just det. Men den meningen har ju också en konklusionsdel i sig. Det är ju faktiskt så att det är faktiskt för själva muskeln. Det är inte bara att komma naken utan ägodelar, det är bara en abstraktionsnivå egentligen, känslomässig. Hjärtat, du har också själva hjärtklaffen som faktiskt, och det är det som är.
Och sen går ju han, för det här är ju första sidorna i del 1 av min kamp, sen går ju han in ett ganska avancerat resonemang om döden och kroppar som ligger, var man förvarar kroppar på sjukhus. Och hela första delen, tematiken, är ju hans döde pappa.
Och städa där i huset. Ja, precis. Och så att, det, så att, det är klassiskt, det är precis vad du är inne på. Det är konklusion, det är så så här, försäkta en luttrad prosaist, men det är precis det. Och det jag menar, i miniatyrform så inleder Åsa Linderborg sin roman Mig äger ingen många år sedan med att gå igenom bara hennes innehållet i hennes pappas plånbok.
Ah.
Han hade det här kortet på gymmet, vad han hade varit för någonting. Ah, det är väldigt det. Konkret och tydligt, och så är han död. Så, liksom, och då är det, ja. Så kör vi igång.
Ja, nej, men då gör vi med någonting sådär. Någon barnmatsburk som samtidigt värms i mikron. Det blir bra, va?
Ja, och tolka inte barnmatsburken så mycket. Tänk liksom inte att den...
Nej, okej. Okay. Sakerna...
Den snurrar som en symbol för framtida generationers ervärv. Nej, men det är
hippie. Jag är så nära att skriva sådana saker.
Ja, precis.
Nej,
men ekologiskt hippie, nämligen morötter, skulle vara tillsatser, men inte tillsatser. Och hur var det nu egentligen? Greta sa att skulle köpa utan tillsatser, men det blev tillsatt i alla fall, för det fanns inget annat alternativ. Och så kom det hem med någonting som är fel burk. Och då är vi igång. Nej.
Ja, okej.
Okay. Kanske gång i en roman som var mig.
Bra. Okej, okay. Men då har vi nästan början där i alla fall.
Tänk dig att du gräver i fickan och så kommer ur grejer, och du behöver inte stå för dem, utan de kommer stå för sig själva. Det är som om du skulle tömma ut ditt innehåll i dina fickor, så skulle det vara till syns meningslösa saker. Du behöver inte tolka det här kvittot från Coop, men det kommer ändå säga nu att det är ett kvitto från Coop. Liksom. Eller pantkvitto också. Erik pantar.
Ja, bra. Okej, okay, vi säger så då.
Vi gör det.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.